Välkommen till Utdelningsfabriken. En bok om vägen till ekonomisk frihet med hjälp av utdelningsaktier. Boken är uppdelad i fyra olika kapitel: metod, kapital, investering och ekonomi. Kapital och investering är lite längre och därför är dessa kapitel i två delar var. Hela ljudboken består av sex delar som är mellan 30 till 60 minuter långa. Totalt så kommer jag att prata i drygt 4 timmar om hur utdelningsaktier successivt kan göra dig ekonomiskt oberoende. Och, som du märker, så tröttnar jag inte. Känner du att det blir för mycket fakta att ta till sig längs vägen, gör då en paus och låt det sjunka in och lyssna vidare vid ett annat tillfälle. Varje bit har en mening i hur du bygger upp din fabrik. Du kan också ladda ner PDF-versionen av boken och där titta på olika grafer och tabeller som illustrerar exempel som tas upp. Låt oss börja med att i detta kapitel förklara själva metoden. Så, varför just utdelningsaktier? Det går att bli rik på många sätt. Att tjäna stora vinster på aktier har vi alla hört om. Många vet att det är riskabelt och att man måste vara ganska insatt för att det ska bli bra. För dem kan det kännas bättre att en fondförvaltare tar hand om pengarna, det vill säga att man sparar i aktiefonder. Men, för andra är det en lockelse att hitta företaget på väg upp, som har en bra produkt, men som ännu inte slagit igenom, och så lyckas man pricka toppen och säljer när aktiekursen är som högst. Fast ärligt talat, det är sällan det blir så bra. Man är hopplöst i osynk med när det är läge att köpa och när det är läge att sälja, och däremellan har man ont i magen, för att man ena dagen har gjort en vinst som är som en månadslön, och andra dagen har man gått back. Efter att ha försökt mig på detta i flera år som en typisk hobbyamatöraktiesparare så började jag att fundera över om det inte fanns ett stabilare sätt att hålla på med aktier. Jag ställde mig frågan, vad var det jag ville uppnå med mina aktieaffärer? Nej, det var inte att kunna skryta hur duktig jag var, utan mer att få ut vinstpengar som jag kunde dryga ut hushållskassan med, eller mer korrekt beskrivet, konsumera mer för. När jag grävde i förklaringarna till vad som drev mig att syssla med aktier, trots att det inte gav någon speciellt stor framgång, kom jag på mig själv att jag nog tagit en del intryck av lottoreklamen, den där när en anställd gör revolt mot sin chef, för att den vunnit högsta vinsten och inte längre behöver jobba. Detta blev två frågeställningar jag tog med mig. Kan jag jobba med aktier på ett mer hållbart sätt, utan att bli åksjuk av kursernas upp- och nedgångar? Samt kan jag göra en hållbar strategi för att bli ekonomiskt oberoende? Jag hade genom åren sett att det kommit in lite hundralappar då och då på mina depåkonton som transaktioner märkta utdelning. För mig var det mest som lite bonus, ungefär som att du får semesterersättning ovanpå lönen på sommaren. Men, så träffade jag en vän som förklarade för mig att det där med utdelningar var egentligen något du kunde lita mer på än kursuppgången. Det häftiga med utdelningarna var ju att jag kunde tjäna pengar på aktier utan att behöva sälja dem. Så länge jag hade kvar mina 200 aktier i Castellum, så kommer det att komma 600 kronor i utdelning varje år. Men jag var ändå lite skeptisk och sa till min vän: 600 kronor i utdelning är ju en droppe i havet. Jag vill bli ekonomiskt oberoende. Jag behöver minst 1000 gånger så mycket pengar i utdelning varje år. Han svarade lugnt: till en början är det lite, men jobbar du metodiskt så blir ökningen större hela tiden. Jag bad honom förklara vad han menade. Han berättade om tre saker som kunde få detta att ske. Om du hela tiden köper fler aktier för den utdelning du får, då blir det en logaritmisk effekt. Det andra är att företag som går bra gärna höjer sin utdelning varje år, då blir kurvan ännu brantare. Börjar du dessutom månadsspara i att köpa ytterligare aktier i detta företag kommer utdelningen att öka ännu mer. Nu började det att låta intressant, men jag insåg att jag måste komma över att tänka i termer kring tiotusentals kronor första åren. Det här var något annat än att göra stora aktieklipp över ett par månader. Min vän sådde ett frö i mig som började gro. Jag köpte en bok om utdelningsaktier av Marcus Herrhag och insåg att det fanns många personer som hade det som strategi att fokusera på aktiernas utdelning istället för aktiernas kursutveckling. En graf från den boken var en jämförelse över Atlas Copcos aktiekurs 2010-2020 jämfört med företagets utdelning. Aktiekursen hade gått upp och ner många gånger under åren, men utdelningen hade ökat nästan varje år. När jag läste boken började det självklara bli uppenbart även för mig. Kursen var ju en reflektion över hur marknaden bedömt Atlas Copcos framtidsutsikter vid olika tillfällen. Inte alltid något som är helt kopplat till företagets vinst. Vinstutvecklingen däremot hade istället varit ganska stadigt uppåt genom åren. Det hade gjort att företaget på nästan varje årsstämma beslutat om att öka utdelningen per aktie med några tiotalet ören ytterligare. Jag började inse att även om det skulle ta lång tid, så skulle jag på ett helt annat sätt än med aktiekurserna kunna planera för när utdelningarna skulle bli så stora att jag också kunde skratta åt chefen och lämna jobbet. Och till skillnad från när jag brukade få ont i magen över att aktiekursen föll i något företag, så insåg jag att med utdelningsaktier så betyder detta istället köprea. Skulle jag köpa aktier för 5000 kronor varje månad, så får jag ju faktiskt fler aktier än månaden, då kursen av någon anledning har sjunkit. Jag började tänka att det handlar ju inte om att ha aktier som är värda så mycket som möjligt, utan att istället handlar det om att ha så många aktier som möjligt i ett företag. Varje aktie berättigar ju dig till en utdelning. Om ett företag ger ut 5 kronor per aktie i utdelning, så får du 50 kronor ifall du har 10 aktier. Men har du 100 000 aktier i företaget, så blir det 500 000 du får i utdelning. Efter att ha styrt om fokus till utdelningsaktier, blev jag allt mer intresserad av hur man skulle kunna göra en plan för att bli ekonomiskt oberoende. Jag insåg att det behövdes en struktur. Hur mycket skulle jag investera varje månad? Vilka aktier skulle jag köpa och hur skulle utdelningarna kunna kopplas ihop med min hushållsekonomi och betala mina räkningar? Jag började se det som en fabrik där man tillför pengar i ena änden och får tillbaka utdelningar som betalade allt större del av räkningarna i andra änden. Jag bestämde mig att kalla metoden för utdelningsfabriken. Låt oss beskriva bokens upplägg. Syftet med denna bok är att gå igenom metodens olika steg och att du får möjlighet att lära dig hur du bygger upp din egen utdelningsfabrik. Boken består av 4 kapitel. Det första kapitlet, det vill säga detta, är en introduktion och överblick till metoden. Kapitel nummer 2 handlar om hur du på olika sätt kan frigöra kapital för att investera i aktier. Vi går bland annat igenom hur du får en bra kontroll över dina kostnader idag och frigör kapital. Ofta är vi rikare än vad vi tänker på. Det tredje kapitlet ger dig tips hur du kan gå tillväga för att hitta bra aktier och komma igång med att investera i dessa. Det fjärde och sista kapitlet handlar om hur du omvandlar utdelningarna till en utdelningslön, som i olika trappsteg bekostar allt mer av din hushållsekonomi. Genom boken kommer vi att följa Dylan, som bestämt sig för att bygga sin utdelningsfabrik. Han är ensamstående med 2 barn i tonåren. Han jobbar som IT-konsult och bor i en bostadsrätt. Vi får följa olika konkreta val som han gör på vägen. Märk väl att dessa val enbart är för att illustrera och konkretisera hur arbetet går till. Du bör inte tolka det som att boken rekommenderar att du ska köpa just de aktier som Dylan köper eller göra de besparingar i hushållsekonomin som han gör. Vi kommer också att stifta bekantskap med Pontus och Emil. Dessa två personer har sedan flera år tillbaka byggt upp sina respektive utdelningsfabriker och landat i lite olika strategiska beslut hur de driver dessa. För att illustrera att det är möjligt att ha flera synvinklar så kommer vi på flera ställen i boken att fråga dem hur de tänker. Du kommer att märka att det är lite skillnad i hur Pontus och Emil agerar, trots att de följer samma metod. Verktyg. För att arbetet med utdelningsfabriken inte ska bli för tungt och omständigt så är det en del verktyg som ingår i metoden. Det kan till exempel vara en mall för att göra en hushållsbudget. Eller ett verktyg som hjälper dig att ranka vilka aktier som är mest lämpliga att köpa enligt dina kriterier. Eller hur du kan lägga upp ditt strategidokument. Dessa mallar kan du bygga själv. Eller så blir du premiumkund till utdelningsfabriken. Då får du tillgång till vår webbsajt där du kan skapa ett eget konto och bygga upp och driva din utdelningsfabrik. Vi erbjuder mallar och program för att du ska kunna jobba smidigt med att få fram rätt data för dina beslut och din löpande ha en bra kontroll. Introduktion till metoden. Utdelningsfabriken bygger alltså på en metod där utdelningar från aktier du investerat i hjälper dig att steg för steg bli ekonomiskt oberoende. Även om metoden är densamma så skapar var och en sin egen utdelningsfabrik. Beroende på hur mycket kapital som förs in i den. Vilka styrande principer du väljer. Vilka aktier du investerar i. Och hur hög privat konsumtion du vill ligga på. Som namnet på metoden antyder så är det primära målet att investera i aktier som ger tillbaka så mycket utdelning som möjligt. Att tjäna pengar på aktiens kursutveckling är ganska ointressant. Då en av grundprinciperna är att aldrig sälja aktierna. Så länge de fortsätter att generera den utdelning som du förväntar dig. Ränta på ränta-effekten. En grundsten i metoden är ränta på ränta-effekten, det som Einstein kallade för världens åttonde underverk. Du får utdelning för varje aktie du äger i ett företag och för den utdelningen köper du ännu fler aktier i företaget. Nästa år får du således mer utdelning, du har ju flera aktier som berättigar dig till detta, och då kan du köpa ytterligare aktier och så fortsätter det. Det som accelererar ökningen beloppen du får ut är att företag ofta höjer den årliga vinstutdelningen per aktie i takt med att företagets vinst ökar. Det gör att det inte bara blir fler aktier, utan också att du blir mer pengar för varje aktie årligen. Tittar vi på detta i ett längre tidsperspektiv så ser vi spännande saker som sker. Din utdelning kommer efter 20 år att vara mer än dubbelt så hög utan att du har tillfört några mer pengar. Bara återinvesterat det du fått i utdelning. Har företagen du satsar på ökat sin utdelning med 5% per år? Då kommer du att ha 10-dubblat det du får årligen i utdelningen efter denna tid. Skulle du dessutom börjat månadsinvestera 5000 kronor i att köpa ytterligare aktier i företaget. Ja, då får du efter 20 år 80 gånger så hög utdelning som första året. Om det från början var ett aktieköp för totalt 100 000 kronor som gav 5000 kronor årligen i utdelning så skulle det sista fallet innebära att du år 20 fick in mer än 400 000 kronor i den årliga utdelningen. Det är som årsbelopp alltså 4 gånger den initiala investeringen, utan att du behöver sälja aktierna. Pengamaskinen ihopkopplad med din hushållsekonomi. Det låter ju inte så svårt. Man investerar i aktier i ett företag som ger en bra vinstutdelning per aktie och varje år så köper man för utdelningen fler aktier i det företaget. Varför behövs då en hel bok om en utdelningsmetodik? Jo, meningen med utdelningsfabriken är att koppla ihop pengamaskinen med din privatekonomi. Det vill säga att få utdelningar att betala dina kostnader. Ju högre utdelningarna blir desto mer av din hushållskonsumtion som bekostas av dessa. Till slut behöver du inte jobba för att klara den konsumtionen. Men vänta nu. Pengamaskinen byggde ju på att allt du fick i utdelningar gick till att köpa fler aktier. Inte till att betala räkningar. Kan vi göra både och? Ja, processen är att om till exempel 5000 kronor kommer ut från utdelningar och framöver löpande går till att betala matkonton på det beloppet, då är det 5000 kronor av din arbetslön som inte längre behöver gå till att handla mat för utan kan gå direkt in i fabriken. Det vill säga pengamaskinen får tillbaka samma belopp. Men du kan nu se att utdelningarna gör nytta genom att betala matkontot. I boken kommer vi att kalla detta för att utdelningsfabriken täcker ett takkonto. Skulle du dessutom ha bestämt dig för att 6000 kronor av din arbetslön framöver ska avsättas för investeringar i aktier. Då är det alltså totalt 11000 kronor som går in i pengamaskin varje månad. Detta hjälper till att accelerera ökningen av utdelningar ytterligare. Resan. Men, det är lika bra att redan i början av denna bok, vara ärlig med att resan med din utdelningsfabrik är lång. Kanske mellan 10 till 20 år innan du blir ekonomiskt oberoende. Hur lång tid det tar beror på framförallt fyra faktorer. 1. Hur mycket kapital du går in med från början. 2. Hur mycket du i snitt lyckas investera per månad. 3. Hur mycket utdelning du får tillbaka från aktierna du investerar i. Och 4. Hur höga levnadskostnader du siktar på att utdelningarna ska täcka. Eftersom det är en lång tidsrymd så blir uthållighet och ett disciplinerat arbete desto viktigare. Samtidigt får inte arbetet med fabriken bli för påfrestande. Den ska helst tuffa på av sig själv när allt kommer på plats och du besöker den en gång i kvartalet för att summera och planera arbetet för nästa kvartal. Inflation. Med anledning av att resan är så pass lång för att nå ett ekonomiskt oberoende så bör vi även ta med inflationsaspekten i resonemanget. Över åren blir det en del kostnadsökningar, vilket driver upp nivån på dina konton som du betalar räkningar ifrån. I boken kallar vi detta för takkonton. Med 2% inflationsökning om året så kommer kostnaderna vara nästan 50% högre om 20 år. Det innebär att om summan av dina takkonton är 35 000 kronor i början på resan, så kan du 2 decennier senare behöva få in utdelningar på 51 000 för att täcka samma hushållskostnader. Detta låter ju inte så uppmuntrande. Förmodligen kommer du att efter ett par år att behöva justera upp vissa takkonton om priserna går upp och du inte lyckas parera med smarta kostnadsbesparingar inom kategorin. Men ditt största fokus för att inflationen inte ska störa din resa mot ekonomisk frihet bör vara på din arbetslön, den lön du får ut på ditt nuvarande och framtida arbete. De flesta större arbetsplatser, speciellt de som har kollektivavtal, gör en lönerevision varje år. Uppfyller du din arbetsgivares förväntningar hyfsat väl, så är det ganska vanligt med en lönehöjning runt inflationsnivån. Men det är ingen garanti att det ska vara så. Kort sagt, även om du bygger upp en fabrik där utdelningarna täcker allt mer av dina hushållskostnader, behöver du ändå hela vägen in i mål fortsätta att jobba för att din arbetslön hålls uppe. Och att den stiger minst med inflationsnivån årligen. Kan målet vara något annat? Måste målet med utdelningsfabriken vara att betala av dina nuvarande kostnader i hushållsekonomin? Tänk om man vill bryta sig loss och som fri leva ett helt annat liv, funkar inte metoden då? Låt oss börja med att säga att det finns gott om personer som bloggar om hur de bygger upp för ett framtida annorlunda liv med hjälp av utdelningsaktier. Det är absolut inget fel i att planera för att en dag bo i ett varmare land på vintern och leva på utdelningar. Många gånger bygger dessa planer på en grov kalkyl om att när utdelningslönen når en viss nivå så tar man steget. Fram tills dess har utdelningarna ganska lite koppling till din vardag. Med detta finns det en risk att utdelningssparandet blir ganska abstrakt och att det blir allt svårare att hålla sig motiverad och disciplinerad i sitt arbete, i alla fall fram till att utdelningarna börjar bli kännbart höga. Syftet med metoden för utdelningsfabriken är att motverka denna risk genom att ha tydliga milstolpar längs vägen. Där du ser att nu har nivån på dina utdelningar blivit så hög att den betalar till exempel dina matkostnader. Och du kan glädjas över att ha nått det delmålet. Nu behöver du inte längre jobba för att betala maten. Några år senare kanske nivån är så pass hög att du når nästa milstolpe och då behöver du inte jobba för att varken bekosta mat eller ett boende. Dessa milstolpar, kopplat till din hushållsekonomi, syftar till att byta ner den långa resan på 10-20 år i etappmål som du kan fokusera på och vara stolt över. Vad tycker Pontus och Emil? Vilket är det långsiktiga målet för er att jobba med era utdelningsfabriker? Pontus. Jag och min fru har som mål att när jag är 55 år och hon 54 år så ska utdelningarna täcka kostnaderna helt. Vi har inte tydliggjort så mycket hur vi ska leva då. Men vi drivs av känslan av att bli allt mindre beroende av jobbet för att kunna leva och vill gärna i framtiden kunna pröva på lite mer osäkra projekt. Till exempel kring välgörenhet och nya företag, utan att behöva tänka på att vi ska få ut en lön av det. Emil. Jag och min fru har en tydlig målbild om att försöka få utdelningarna att nå 40 000 kronor per månad, tills vi är 52 år. Väl där är målet att flytta till Thailand och leva större delen av året därifrån. För att lyckas med detta har vi försökt att anpassa hur mycket vi månadsvis för över till varje takkonto så att dessa kostnader i alla fall inte ska vara högre när vi väl tar steget och flyttar dit. Tack så mycket Pontus och Emil. Låt oss fortsätta och prata om processen genom fabriken. Som en metafor kopplat till utdelningsfabriken så skulle vi kunna likna det vid ett löpande band, där insatt kapital i ena änden ökar i värde, och i andra änden successivt täcker allt mer av dina privata kostnader. Det löpande bandet i fabriken har 5 steg, vilket i praktiken är 5 olika konton, som har olika syften kopplat till metoden. Det första steget är investeringsfonden, där allt kapital som du vill investera i utdelningsaktier samlas. Det andra steget i processen är depåkontona, där de aktier du köpt landar. Det tredje steget kallar vi för utdelningsfonden. Hit förs alla utdelningar över som inkommit från aktierna. Det fjärde steget är utdelningslönekontot, dit en bestämd utdelningslön förs över varje månad från utdelningsfonden. Och det sista steget i processen genom fabriken är takkontona, dit utdelningslönen förs över för att till sist betala räkningar i det privata hushållet. Det kan låta omständigt, men varje steg i utdelningsfabriken syftar till att skapa en stabil och hållbar process som ger dig en tydlighet om när du kan bli ekonomiskt oberoende. Flera av stegen fungerar som kuddar för att jämna ut flödet av kapital genom fabriken och göra planen mot ditt ekonomiska oberoende mer förutsägbar och linjär. För du vill förmodligen undvika att din utdelningslön åker upp och ner och så plötsligt en månad finns det ingen utdelning som kan betala matkontot. Rollerna. Som vi nämnt tidigare behöver du agera utifrån lite olika roller längs detta löpande band. Vi skulle kunna kalla det för olika fokus, som du har när du jobbar med delarna i din utdelningsfabrik. Rollerna är kapitalisten, investeraren och ekonomen. Kapitalistens främsta syfte är att löpande få in så mycket kapital som är hållbart möjligt till första steget i processen, investeringsfonden. I din andra roll som investerare, så ansvarar du för att nyttja pengarna som kommit in i investeringsfonden till att köpa aktier som på ett hållbart sätt ger så mycket utdelningar som möjligt. I din tredje roll som ekonom är fokuset att samla upp all avkastning i utdelningsfonden och organisera så att dessa pengar i en allt högre grad börjar betala av räkningarna, det som vi kallar för takkontona. Bokens kommande tre kapitel utgår från var och en av dessa roller, och vi fördjupar vad du bör tänka på och sträva efter när du agerar i respektive roll. Men, innan vi startar med att bygga din utdelningsfabrik, låt oss gå igenom grunderna kring utdelningsaktier. Vi tar det från början. Vad innebär aktieutdelning? Aktieutdelning är en del av föregående år eller halvår eller kvartalsvinst som delas ut till företagets aktieägare. Ibland kan det även vara en extra utdelning när något speciellt skett som ökat likviditeten. Till exempel vid en försäljning av ett dotterbolag. I Sverige bestäms aktieutdelningen på bolagsstämman i samband med årsbokslutet presenteras. Undantag kan vara bolag som delar ut fler gånger per år då detta kan bestämmas i samband med någon av kvartalsrapporterna. Vad styr aktieutdelningen? Hur mycket av vinsten som företag delar ut till sina aktieägare skiljer sig stort. Och det finns gott om företag som inte har någon aktieutdelning alls. Följande kan påverka utdelningen, företagets resultat. Vilket skede företaget befinner sig i, kanske en kraftig tillväxt eller en mer mogen fas. Företagets utdelningspolicy. Framtida hot såsom skadestånd och lagstiftningar. Och företagets kassa. Hur ofta får man utdelningar? Vanligast är att europeiska företag delar ut pengar en gång per år, ungefär månaden efter företaget har haft sin bolagsstämma och där beslutat hur de ska hantera fjolårets resultat. I USA och Kanada så är det mest vanligt med att utdelningarna görs varje kvartal. Men, tänk på att det då är en fjärdedel av den totala avkastningen som delas ut då. Det finns också företag som delar ut pengar varje månad, men det är mindre vanligt. Om du har en portfölj med cirka 20 stycken utdelningsaktier, som både är svenska och amerikanska, så är chansen stor att du kommer att ha utdelning från någon eller några aktier varje månad. Oftast är det en topp i april och maj, då många av de svenska företagen betalar ut sina utdelningar. Som vi beskrev tidigare om löpande bandet genom utdelningsfabriken, så har vi ett konto som vi kallar för utdelningsfonden. Det syftar till att samla upp alla utdelningar och sedan fördela ut en jämn utdelningslön varje månad därifrån, som inte påverkas av när på året det kommer in mycket eller lite utdelningar från aktierna. Måste man ha ägt aktier en viss tid för att få utdelning? Nej, i ett större perspektiv får du lika mycket utdelning vid nästa tillfälle om du köper 100 aktier 2 månader innan utdelningen som om du köpte 100 aktier för 2 år sedan. Men, det finns ett visst angivet datum som kallas för X-dagen, som är några veckor innan utdelningen betalas ut. Köper man aktier efter att X-dagen är passerad, så får man vänta till nästa gång som företaget ger en utdelning. Men, finns det risker med att fokusera på utdelningsaktier? Den största risken med att fokusera och investera i en aktie för utdelningens skull är ifall företaget skulle besluta att sänka utdelningen. För dig är det detsamma som du får en lönesänkning. I värsta fall ställer de in utdelningen helt och hållet. Och det händer att företagen sänker sina utdelningar. Därför är det viktigt att du gör ett bra grundarbete när du väljer dina utdelningsaktier. och även att du bestämmer dig för hur du ska agera med aktien ifall utdelningen sänks. Ska du sälja eller behålla? Mer om detta i kapitlet investering. Anledningarna till en sänkning kan vara oförutsedda händelser som dykt upp, till exempel en stämning och ett stort skadestånd som företaget drabbats av. Eller så är det av strategiska skäl att man vill behålla mer pengar i företaget för att kunna göra ett större förvärv. Eller så sjunker utdelningen av att rörelsevinsten sjunker. Det kan vara att företaget hårt följer sin utdelningspolicy där utdelningen ska vara en bestämd procent av vinsten. Eller så har utdelningsnivån i förhållande till vinsten blivit farligt hög och snart finns det inga pengar kvar i företaget till att utveckla verksamheten och vara konkurrenskraftiga, eftersom allt mer årligen delas ut till aktieägarna. Skatten, en fördel och en risk. För er som tycker att det är demotiverande, att ju mer du tjänar, desto mer försvinner i skatt. Så är en viktig anledning att satsa på en utdelningsfabrik, just att skattenivån är helt annorlunda. Använder du rätt typ av konto för dina utdelningsaktier, det vill säga investeringssparkonton eller kapitalförsäkringskonton, så beskattas du inte för vinsten eller aktieutdelningarna utan för hur stort värdet är på aktiekontot och hur stora belopp som du har satt in där senaste året. Denna skatt är mycket lägre än de 30% på aktievinster och utdelningar som tidigare var det mest förekommande. Men framförallt är skatten du behöver betala för den lön du får ut från utdelningsfabriken mycket lägre än den skatt du betalar på lönen för ditt vanliga arbete. Dessutom är det en rak skattesats. Du betalar lika stor procent om du plockar ut 400 kronor i utdelningar i månaden som om du skulle plocka ut 40 000 kronor i månaden. Skattesatsen på förvärvsarbete är progressiv, där procent som du betalar i skatt ökar med lönenivån. Det som försvinner i skatt på arbetarlönen är cirka 3 gånger så stort jämfört med skatten på utdelningslönen. Samtidigt bör vi framhålla att skattefördelen med utdelningsfabriken är en risk. Vi har tidigare nämnt att tidshorisonten är någonstans mellan 10 till 20 år för att kunna bli ekonomiskt oberoende. Skatterna är kopplade till politik och utgången i olika val under denna tid kan göra att ovanstående exempel kring skattefördelar förändras. Men tills vidare är det en klar fördel och lite intressant att ett land som under större delen de senaste 100 åren haft socialdemokratiska regeringar har landat i att du som medborgare blir lindrigare beskattad om du tjänar pengar på börsen än via ett vanligt förvärvsarbete. Å andra sidan har du oftast redan betalat den större skatten för de pengar du fått loss till dina aktieinvesteringar. Vi kommer i kapitlet ekonomi gå djupare in på hur skatten för investeringssparkonton och kapitalförsäkringar räknas ut och vad du bör tänka på för att hålla ner skatten. Strategidokumentet. Vi har redan nämnt 3 ord som vi kommer att återkomma till på många ställen i denna bok: långsiktig, hållbart, disciplinerad. Långsiktig handlar om att planera resan med flera års tidshorisont. Hållbar handlar om att ta beslut som håller över en längre tid och gör att utdelningsfabriken kan tuffa på av sig själv med kvartalsvis avstämningar. Att gå in för att spara 20 000 kronor i månaden till investeringsfonden och sedan märka att efter 5 månader så funkar inte detta är inte hållbart. Du behöver ha rimliga ambitioner som fungerar över tid. Men, vad menar vi med disciplinerad? Disciplin mot vad? Det är 2 saker du behöver följa för att lyckas med din utdelningsfabrik. Det första är metodiken som denna bok handlar om. Det andra, och minst lika viktigt, är att vara disciplinerad mot den strategi du själv sätter upp för ditt arbete. Strategin i detta sammanhang består av mål och principer, både med syfte att guida dig själv i olika situationer i arbetet med utdelningsfabriken. Mål kan vara din ambitionsnivå, hur mycket pengar du avser varje månad att avsätta för att investera i aktier, eller vilket år du siktar på att utdelningarna ska täcka alla dina kostnader. Principer kan vara att du inte köper aktier som har lägre avkastning än 4%, eller att du inte investerar i företag som har sänkt utdelningen någon gång de senaste 5 åren. Tänk på att alla mål och principer bestämmer du själv. Metodiken för utdelningsfabriken pekar enbart på att du bör etablera en strategi och följa den. Målen och principerna kan vara kvantitativa, enkelt mätbara. Men du kan också ha kvalitativa principer. Det kan vara: jag och min sambo ska vara överens om hur mycket som vi avsätter varje kvartal till aktier. Eller: jag investerar i företag som jag förstår, tror på och är överens med min moral. Redan från start med bygget av din fabrik så är det bra att etablera ditt strategidokument. Vad som kommer att stå i det är svårt att veta från början. Utan här dokumenterar du mål och viktiga principer som du kommer fram till längs vägen. Det är ett levande dokument. Kanske inte något du ändrar i hela tiden. Trots allt är det till för att vara ett slags rättesnöre för ditt handlande. Men kvartalsvis så kan det ändå vara bra att gå igenom strategidokumentet och se om du följer det och ifall något där behöver ändras eller uppdateras. Några rekommendationer: ha inte fler mål och principer än du orkar ha koll på. Som vi nämnde så är syftet att det är ett dokument du tittar på ofta och vars viktigaste mål och principer du kan utantill. Ha inte för tuffa principer som gör det för krångligt att efterleva. Till exempel inte för hårda krav för vad en aktie måste uppfylla för att du ska köpa den. Få aktier är perfekta. Och du kan dela upp dina principer som obligatoriska och guidande. En guidande princip kan vara att inte behålla aktier i företag som sänker utdelningen, men samtidigt så kan det finnas omständigheter som gör att du ändå förstår detta och behåller aktierna. En obligatorisk princip däremot ruckar du inte på, trots förmildrande omständigheter. Strategidokumentet behövs för alla tre områdena: kapital, investering och ekonomi. När du läser boken ser du olika exempel på vilka mål och principer som dealen bestämmer sig för när man bygger upp sin utdelningsfabrik. Men ändå så kanske strategidokumentet är viktigast för att du ska vara disciplinerad när du gör dina aktieinvesteringar. Många som varit framgångsrika på börsen har lyckats med detta för att de följt sin strategi. Detta såväl när den varit upp som när den varit ner. Inte minst till covidkrisen, som fick börsen att rasa, så visade det sig att de som vågade fortsätta att följa sin strategi och köpa aktier vars nyckeltal stämde med principerna man satt upp. Dessa personer tjänade sedan stora pengar när börsen började gå upp igen. Börsen är väldigt emotionell. Någon vecka kan den få dina aktier att rasa 5-10%, till exempel på grund av inflationsoro. Ett sätt att inte dras med i denna oro är att se i ditt strategidokument vad som är dina principer för att köpa och behålla aktier. Har inte dessa förändrats, så finns det ingen anledning till oro. Snarare är det kanske från ditt perspektiv börsrea. Kort sagt: börja redan från start att bygga upp ditt strategidokument, se över det varje kvartal och försök följa det så gott det går i alla dina handlingar. Strategiskt agerande på börsen utklassar över tid emotionellt agerande. Vad tycker Pontus och Emil? Kan ni ge exempel på vad som är en speciellt viktig punkt i era strategidokument? Pontus: ett viktigt mål för mig och min fru som vi har i vårt strategidokument är att försöka höja utdelningslönen med 1000 kronor för varje kvartal. Det gör att jag bättre kan räkna på vår långsiktiga plan. Sedan är det nog att undvika aktier med en avkastning under 5%. Emil: En kvalitativ princip som vi har skrivit in i vårt strategidokument är: lev bra idag men fokusera på att leva bättre imorgon. Med det som menar vi att vi inte ska överdriva sparandet i utdelningsfabriken i dagsläget, men ändå ha fokus på att jobba ihop för en bättre frihet längre fram. Tack så mycket Pontus och Emil. Låt oss sammanfatta första kapitlet. Metod. Väldigt förenklat, så kan vi säga att fokus med utdelningsfabriken inte är hur mycket varje aktie är värd i det företag du investerat i. Istället är det om hur många aktier du över tid äger i företaget. Varje aktie berättigar dig till en utdelning och med fler aktier så blir det mer pengar som varje år delas ut till dig. Vi avser alltså att behålla aktien över lång tid och inte att sälja dem och göra kursklipp. Om vi sätter i system att hela tiden köpa fler aktier för pengarna vi får i utdelningen, ja då får vi en pengamaskin som på sikt gör att du kan få dubbelt så mycket i utdelning utan att du tillför några mer pengar alls. Många företag höjer årligen sina utdelningar. Om du tar med detta i beräkningen så kan du över tid få upp emot 10 gånger så mycket pengar i utdelning varje år. Börjar du dessutom månadsspara så blir de årliga utdelningarna ännu högre. En annan fördel med utdelningsaktier är att nivån på utdelningarna i många företag över en längre tidshorisont är mer stabil än företagets aktiekurs. Denna stabilitet gör att vi kan bättre prognostisera hur mycket utdelning det kan vara möjligt att ha i framtiden. Men antalet år som ska till för att du ska bli ekonomiskt oberoende beror på flera parametrar. Hur mycket kapital går du in med? Hur mycket investerar du per månad? Vilka aktier köper du? Och hur höga månadskostnader ska du täcka? Vanligtvis så är det rimligt att du har en tidshorisont på 10-20 år innan utdelningarna betalar alla dina räkningar. För att klara ett arbete under så lång tid behöver du tänka långsiktigt i alla dina beslut, se till att dessa är hållbara och att du jobbar disciplinerat. Disciplinen är framförallt mot metoden för utdelningsfabriken samt mot din strategi som du successivt dokumenterar. Skatten på ditt arbete med utdelningsfabriken är cirka en tredjedel mot vad skatten är för vanligt förvärvsarbete. Detta motiverar att lägga tid på att bygga din fabrik, men det är också en risk ifall politiska beslut på resans gång skulle ändra på dessa skatteförhållanden. Trots allt, den största risken med utdelningsaktier är om företagen du investerat i beslutar sig för att sänka utdelningarna eller till och med ställer in dem. Därför är det viktigt att göra ett bra grundarbete om de företag du investerar i och du förstår hur deras utdelningar har sett ut historiskt. Vi har också i kapitlet beskrivit processen genom fabriken, den process som i ena änden börjar med att kapital försvinner och som i andra änden går åt till att betala räkningar. Det finns 5 viktiga steg i processen. Punkt 1. Investeringsfonden. 2. Depåkontorna. 3. Utdelningsfonden. 4. Utdelningslönen och 5. Takkontorna. När du jobbar med dessa steg behöver du ha olika fokus. Därför pratar vi i boken om 3 olika roller som du behöver agera kring. Ibland går du in i rollen som kapitalist och fokuserar på att så mycket pengar som möjligt kommer in i investeringsfonden. Ibland behöver du gå in i rollen som investerare och hitta bra aktier med god utdelning. Ibland behöver du agera i den tredje rollen som ekonom och se till att utdelningarna betalar allt mer av räkningarna i hushållsekonomin. I nästa kapitel ska vi prata mer om kapital och kostnader och ge tips som kan hjälpa dig i din första roll som kapitalist. Men innan du går vidare så föreslår jag att du tar en paus och reflekterar över det vi har beskrivit i detta kapitel, kopplat till din egen situation. är det intressant för dig att fokusera mer på antalet aktier du har i företagen istället för aktiernas värde. Hur känns det om du inte skulle sikta på att göra vinster på kursuppgångar? Skulle du vara beredd på att under flera år spara utdelningsaktier för att längre fram kunna bli ekonomiskt oberoende? Hoppas det har fungerat att lyssna så här långt. På återhörande.